slut reste den djupt deprimerade kungen till Schweiz ensam. Och han slog sig ner här i Basel. Makarna skildes formellt och den nu 32 år gamle Gustav IV Adolf började leva det ensamma enstörningsliv som skulle bli hans öde. Den första tiden arbetade han intensivt på att försöka få sin son prins Gustav utsedd till svensk kung. Han hade ju arvsrätten på sin sida. Men arvriksdagen i Örebro 1810 valde som vi vet annorlunda, och det är ju nu som vägen öppnas för marskalk Bernadotte att bli Karl den 14 Johan. Och han tillät inte någon att ens nämna prins Gustavs namn. Och han hade till och med agenter som bevakade prins Gustav för att se till att han höll sig lugn. Gustav Adolf, han kallade sig nu greve av Gottorp. Och han reste med en enda människa i sin uppvaktning, en dansk soldat som han hade anställt som betjänt och dräng. Hans dagar blev ganska enahanda. Han läste Bibeln varje dag. Han gick i kyrkan så ofta han kunde. Han började varje morgon med en klar liten sup. Sen åt han inte så mycket mer. Han åt lite soppa och lite bröd. Ofta kunde man se honom i städerna komma gående i sin orakad, i sin långa raka dräkt så här och sin cylinderhatt på huvudet. Han kom promenerande i alla väder. Han sökte kontakt med sina släktingar, med de utländska furstehoven. Men han blev avvisad nästan överallt. För dem var han en pinsam påminnelse om vad som kanske kunde drabba dem alla. Och dessutom var det lite politiskt känsligt att umgås med honom förstås. Han åkte till England och bodde där nästan ett år och umgicks med Frankrikes Ludvig den 18:e som levde i exil i England. Så sökte han sig till danska kungen, för danska kungen var i alla fall nära släkting och han fick komma dit. Men han fick bo i slags husarrest tills han tröttnade och så började han resa igen mellan tyska och schweiziska städer till Holland och Belgien. Och det är nu som hans släktingar börjar tycka att de sitter i sina varma trygga slott. De börjar tycka att han nu är allt mer paranoid. Och de säger att han tappat proportionerna, han ser konspirationer överallt. Och det är väl inte så konstigt. Och det nu byter han namn igen. Han stryker grevetiteln. Han kallar sig Gustav Adolf av Holstein-Gottorp. Och det hade han ju rätt i, för han hette ju så. Men det var bara en kort tid, så byter han namn igen. Och kallar sig hertig av Holstein-Eutin. Och det hade han också rätt till, för det var han. Han återvände hit till Basel, där han så småningom också blev medborgare, vilket det här pampiga dokumentet intygar. Här köpte han sig ett hus. Och från baksidan av det huset har han en fin utsikt över renfloden. Nu bytte han namn igen. Han strök hertigtiteln och kallar sig från och med nu och till slutet av sitt liv överste Gustav Gustavsson. Han försökte verkligen leva ett normalt borgerligt liv här. Han sökte bland annat offentlig tjänst, men det fick han inte. Officiellt för att han inte hade bott där tillräckligt länge. Men det här ökade naturligtvis hans irritation och missnöje. Han hakade upp sig på småsaker. Han började skriva brev till myndigheterna om barnen i badhuset nedanför sitt hus. Han tyckte att de här barnen störde oerhört. Och han hade en teori om att de schweiziska barnen skränade värre än alla andra barn i hela Europa. Så han jagades ut på resor igen. Och det här var naturligtvis inte bra för nerverna. Han blev irriterad, han fick ofta sammanbrott. Han kom i gräl med världshusvärdar och med myndigheterna i det städer där han passerade. Han återkom ju till samma städ, så han blev igenkänd. Folk viskade och pratade och han höll sig för sig själv. Han ville inte tala med någon enda främling. Men de visste vem han var. Och småbarn började peka ut honom och började kasta snöbollar efter honom och ropade Schwedenkönig, Schwedenkönig, svenskungen. Schwedenkönig, Schwedenkönig. Men hans stolthet förbjöd honom att ta emot ekonomiska underhåll hemifrån. Eller från Sverige, eller från sina släktingar. Hans budget blev allt mindre. Han levde allt enklare. Men vad han aldrig visste, det var att myndigheterna i Sverige och hans egen son som levde hos kejsaren i Wien, de höll hela tiden sin vakande hand över honom och brukade betala större räkningar utan att han ens visste att de fanns, de här räkningarna. Så levde han ett tag med en borgerlig tysk kvinna som han hade barn med. Och han levde med andra kvinnor, korta förbindelser. kvinnor som alla på olika sätt försökte utnyttja honom ekonomiskt. Han följde noga den politiska utvecklingen i Europa och skrev ofta insändare till tyska, franska och engelska tidningar där han brukade försvara sin egen politik då han var kung och angripa andras politik. Ett märkligt inslag i hans idéer, det var drömmen om att resa till Jerusalem, till den heliga staden. Han bildade ett eget samfund och omgav sig med ett 20-tal så kallade svarta riddare. Och de skaffade ett fartyg och de avseglade faktiskt från Trieste. Kungen, hans älskarinna, ett antal tjänare och de här riddarna. Men när de hade kommit iväg fick de veta av sultanen av Turkiet som ju behärskade Palestina vid den här tiden. Han meddelade att överste Gustafsson var välkommen till Jerusalem men inte de här riddarna. Så de blev osams på sitt fartyg och kryssade ett tag mellan öarna i grekiska arkipelagen innan de åkte tillbaka till Europa och där upplöstes alltihopa. Han åkte med sin älskarinna till Frankfurt och där nedkom hon efter ett tag med tvillingar, barn som han aldrig erkände. Själv flyttade han tillbaka till Basel igen och bodde där. Men han fortsatte att pendla till Frankfurt. För där hade han en ny mätress, en ny älskarinna som hette Maria Schlegel. Och hon födde honom en son och den sonen erkände han som sin pojke. Och den pojken han flyttade så småningom till Belgien och han fick heta greve Adolf Gustafsson. Och där bodde han ända till år 1900 då han avled. Det var ett bizarrt liv han levde, överste Gustafsson. Men han var nog ändå inte helt förvirrad. Det kan man bland annat se i de skrifter han lät publicera. Det var många skrifter, ofta skrivna direkt på tyska och franska. Det var försök till skönlitterära verk, det var självbiografiska arbeten. Det var artiklar i vetenskapliga frågor, som till exempel en artikel för den franska vetenskapsakademin om norrskenet. Och det var dagsaktuella debattinlägg i europeisk tidningspress. Och förarbetet för de här skriverierna, det gjorde han ofta i det bibliotek han hade tillgång till under resorna. Som till exempel det här magnifika biblioteket i Sankt Gallen, stiftsbiblioteket, som har en av Europas finaste samlingar av medeltida litteratur. I själva verket är det så att ingen svensk kung har skrivit så mycket för allmänheten som Gustav den fjärde Adolf. Och hela tiden fortsatte han sitt intensiva resande. Han reste från Schweiz till Tyskland, till Nederländerna, till Belgien, tillbaka till Tyskland, tillbaka till Schweiz. Och hela tiden hade han kvar drömmen om nya expeditioner till Orienten. Det sägs att han allt oftare mot slutet sökte trösten i glaset. Och det är väl inte så konstigt egentligen. Men alkoholist lär han inte ha blivit för det. I slutet av år 1833 slog han sig ner i östra Schweiz, i staden Sankt Gallen, på ett värdshus som hette Zum Weißen Rössli, eller Vita Hästen. Värdshuset finns inte kvar längre, det står ett varuhus där idag, men en minnestavla på varuhuset säger att där bodde en gång Gustav den fjärde Adolf. Han hyrde två rum på värdshuset, och där höll han sig mest för sig själv. På förmiddagarna brukade han sitta där och läsa utländska tidningar. Och på eftermiddagarna hände det att han gick ner i restaurangen och satt för sig själv i ett hörn och lyssnade till sorlet och skrattet och pratet. Ibland så deltog han i samtalen och om skålarna blev många kunde överste Gustafsson bli riktigt glad och upprymd framåt kvällen. Och då hände det att han spelade piano med värdshusvärden och hans döttrar, att han till och med skrattade och sjöng och dansade med döttrarna. Och det enda gång han då brukade ilskna till, det var om det dök upp någon svensk där på värdshuset. Då drog han sig tillbaka för han ville inte tala med främlingar. Rastlös och olycklig var han ända till slutet. Värdshusvärdens dotter har berättat att hon hade hört hur överste Gustafsson brukade gå ut på kvällarna på sin balkong. Och då kunde hon höra liksom klagande leten i vinternatten från hans balkong. I slutet av 1836 blev han sjuk, han fick ett slaganfall. Och i februari 1837 avled han på sitt rum. Det enda som fanns vid hans sida då var värdshusvärden och en kypare från restaurangen. Han blev 58 år. I 17 år var han svensk kung. I 27 år reste han runt i Europa. Gustav IV Adolfs öde bekräftar på många sätt den gamla satsen som säger att det är segrarna som skriver historien. De här byråkraterna som avsatte honom, de var tvungna för att motivera sin gärning, så var de tvungna att göra honom mer förvirrad i eftervärldens ögon än vad han egentligen var. Och de gjorde allt vad de kunde för att utplåna hans minne ur historien och från Sveriges karta. De gick till och med så långt att de tog ner hans namnskiffer från husväggar. Och alla de ordnar och medaljer han hade delat ut kallades tillbaka. Och ersattes med nya medaljer där inte hans namn fanns längre, utan istället kunde det stå för fosterlandet, pro patria. Men de glömde en sak. Längst upp i Lappland finns det tre kommuner i denna dag som heter Fredrika, Dorotea, Vilhelmina, uppkallade efter hans drottning. De glömde man att ändra på. Så därför kan man ju säga att helt utplånad ur Sveriges karta och historia är inte den olyckliga Gustav IV Adolf och hans familj.
krypton var det inte så trevligt. Läget var, skulle man kunna säga, ostabilt. Men där bodde Jor-El och hans familj ändå. Och så en dag, och det kan man förstå, bestämde sig Jor-El för att sända iväg sin lille son från den otrevliga planeten. Krabaten hamnade så småningom på Tellus, där han tog som hand av de snälla herr och fru Kent. Gossen blev så småningom stor och ägnade sig då åt att rädda människor i allmänhet och Lois Lane i synnerhet. Stålmannen, torsdag i TV2.
Pernilla och kompani kan ni se på fredag och långfilmen Stålmannen går på torsdag. Om 10 minuter äventyr bland bergstopparna i Nordnorge, men först rapport.
God kväll. I den största NATO-attacken någonsin anföll enligt de senaste rapporterna 50 plan idag ett flygfält som används av serberna i kriget om Bosnien.
Amerikanska, brittiska, franska och holländska plan startade från hangarfartyg och baser i Italien i en samordnad attack mot ett serbiskt flygfält. Så många som 50 plan sägs ha deltagit i en straffaktion som den bosniska regeringssidan otåligt hade väntat på. Det här var svaret på att serbiska plan från flygfältet Udbina 3 gånger bombat i det muslimska Bihać-området som av FN förklarats för en skyddad zon. Men trots att dagens bombred pågick över en timme så är inte det serbiska flygfältet totalförstört. Bilderna visar stora kratrar som rivits upp på rullbanorna och NATO-experter menar att flygfältet för en månad framåt är satt ur spel. Serberna anser sig ha blivit orättvist bestraffade. De hävdar att de hade ställt upp lastbilar på fältet för att visa att fältet inte användes. Ortsbefolkningen kring basen är upprörd. Minst en människa rapporteras ha dödats och flera har sårats. 2 tjeckiska FN-soldater har kidnappats i området efter reden. Men politiker i NATO hoppas att den här reden ska ha önskad effekt på serberna.
Of course, we are not trying to multiply military victories. We are just trying to convince the Serbs that the moment has come to go back to the conference table.
Bombreden idag kom vid en tidpunkt då de bosniska regeringstrupperna är mycket hårt trängda av serberna i Bihać-området.
Och också idag har den bosniska huvudstaden Sarajevo beskjutits av krypskyttar. 2 raketer slog in i och skadade Sarajevos stadshus. En annan landade på presidentpalatsets tak men detonerade aldrig. Men det var en ny dag av skräck i Sarajevo. I Gaza deltog idag 10 000 PLO-anhängare i en marsch för att visa sitt stöd för den palestinske ledaren Yasser Arafat. Arafat har häftigt kritiserats av fundamentalister sedan 13 palestinier dödades av PLOs polis vid kravaller i Gaza i fredags. Och här hemma i Sverige har löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökat dramatiskt sedan början av 80-talet. Det visar en granskning som Statistiska centralbyrån och TCO gjort gemensamt.
Skillnaden mellan kvinnors lön och mäns har åter ökat under 80-talet till skillnad från 70-talet då den minskade. Det framgår av en undersökning som bygger på 13 000 granskade deklarationer. Flera stora tjänstemannaförbund som Handelstjänstemännen och SIF ville helst att den inte publicerades alls. Det skedde därför i all tysthet och förklaringen får vi därför hemma hos utredaren istället för vid en stor presskonferens. 1980 hade kvinnorna börjat komma ikapp männen, men överhettningen i ekonomin och den kraftiga löneglidningen gjorde att privatanställda män ökade sina löner kraftigt, 24% under perioden. Nedskärningar i offentlig sektor ledde till att offentliganställda kvinnor ökade bara något mer än hälften om man ser till individuella löner. Från en kvinnolön som 1980 var 81% av mannens har kvinnornas lön sjunkit till idag 77% av männens.
Ja, vi är på väg in i en situation där vi får ett låglöneproletariat inom den offentliga sektorn. Och dessutom ett låglöneproletariat med god utbildning, universitetsutbildning och med studieskulder på ett par hundratusen eller mera.
Vad finns det något man kan göra åt det?
Jag menar att den här situationen rymmer en stor inflationsbomb. Förr eller senare så kommer något förbund att kräva 50% i löneutveckling för att ta igen det här. Och då kommer hela den goda situationen som vi har byggt upp under några år, där vi har utomordentligt gynnsamma villkor i svensk ekonomi, att snabbt försämras allvarligt.
En 15-årig pojke hittades idag mördad vid Varagårdsskolan i Bjuv i Skåne. Pojken hade utsatts för mycket kraftigt våld mot huvudet. En 16-åring och en 17-åring, båda tidigare elever vid skolan, har anhållits misstänkta för mordet. De tre pojkarna kände varandra. Folkpartiets valberedning presenterade idag tre förslag till ny partiordförande. Förre sjukvårdsministern Bo Könberg, förra finansministern Ann Wibble och förra riksdagsledamoten Maria Leissner. Den 4 februari nästa år väljer landsmötet ny partiordförande. Anders Wikman, som tidigare ansett som en stark kandidat till posten, har idag meddelat att han inte vill bli ny folkpartiledare. Arbetsgivareföreningens ordförande Ulf Laurin kommer att lämna sin post vid SAFs stämma i maj nästa år. Laurin säger att nu när ett viktigt mål uppnåtts, nämligen svenskt medlemskap i EU, är dags att lämna över till någon annan. Vänsterpartiet vill betala medlemskapet i EU med höjda fastighetsinkomst och miljöskatter, det säger partiet idag. Intensiva överläggningar förs just nu mellan Vänsterpartiet och regeringen om medlemsavgiften.
Regeringen vill ju också höja arbetsgivaravgifterna för att finansiera EU-avgiften. I vilket läge kan ni tänka er att diskutera en sån höjning?
Ja, vi vill inte göra det, för att det slår ju mot sysselsättningen. De har ju pratat i termer av 2% i höjning av arbetsgivaravgiften, och det kommer ju få stora konsekvenser för sysselsättningen, framförallt för små företag och för kommuner och landsting. Så det vi har sagt är att blir det tal om den typen av finansiering, då måste vi undanhålla små företag, vi måste undanhålla kommuner och landsting, eller vi måste kompensera dem så att de inte behöver avskeda folk, för att då har vi ju kommit helt fel.
Nu pågår det förhandlingar eller samtal mellan Vänsterpartiet och regeringen idag. Hur angelägna är ni i Vänsterpartiet om att göra upp den här gången också?
Ja, vi är angelägna. Inte av det skälet att vi älskar att göra upp med Socialdemokraterna, utan för att vi vill inte att människor med låga inkomster ska få större hål i sina portmonnäer. Det är det som är våran ledstjärna.
Elisabeth Höglund intervjuade. 20 svenskar sökte idag politisk asyl i Norge vid en uppvaktning på norska ambassaden i Stockholm. De 20 anser att Sverige efter EU-medlemskapet inte längre kan betraktas som ett demokratiskt land. Men den norske ambassadören vägrade ta emot de uppvaktande. Sju före detta östtyska politiker, däribland den sista kommunistledaren Egon Krenz, kommer att åtalas för mord för människor som försökte fly över Berlinmuren. Det meddelade åklagarämbetet idag. De sju ska ställas till svars för 50 av de 400 fall då östtyska sköts till döds vid muren eller längs gränsen mot Västtyskland. Lokalvalen i Italien i helgen slutar av allt att döma ett svidande nederlag för premiärminister Silvio Berlusconi. När nästan hälften av de större städerna hade redovisat sina resultat framgick att Berlusconis parti Forza Italia fått mindre än 10% av väljarstödet mot drygt 30% av rösterna i parlamentsvalet i juni. SSAB planerar att investera 225 miljoner kronor i sin verksamhet i Luleå under 1995. Investeringarna går till Plannja Hardtech och en av masugnarna och väntas leda till ett 20-tal nyanställningar. Men holländska kemijätten Akzo Nobel tänker bygga ut för 600 miljoner kronor i Stenungsund och i Domsjö utanför Örnsköldsvik. Det uppger tidningen Dagens Industri. Beslut om investeringen fattas imorgon och en mindre utökning av personalstyrkan är att vänta. Ett resultat från elitserien i hockey ikväll. AIK Rögle 2-4. Och så väderprognosen för imorgon.
Det är milda och friska västvindar som drar fram över hela landet och det ger plusgrader på de allra flesta håll. Det är bara allra längst i norr där det ligger omkring 0 grader. Och allra längst i norr har vi också ett snöfallsområde som är på väg österut imorgon med varning för halt väglag. Inslag av regn kan det vara vid kusten. Det följs av lite lättande måttecken med byar av regn och snö i Lapplandsfjällen. Och mulet också i de södra fjällen med lokalt nederbörd. I landets södra hälft uppehållsväder mellan halvklart och mulet, mest moln alltså, men också med en del gluggade måntecken med de största solchanserna i västra Svealand.
Och så ska vi avsluta rapport ikväll med att visa bilder från ett galleri i Stockholm som specialiserat sig på miniatyrkonst. Ingen tavla får vara större än 2x2 decimeter. Imorgon bitti kan ni se nyheter från rapport igen. God kväll.
Det här att jag har en gerovka. Nej, men en lampa. Väldigt högt. Doris?
Doris?
Som Doris dig.
La 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 la.
Enkelman Erik möter passionen på nytt i Ingen som du, onsdag i TV2.
Två program i övermorgon, Ingen som du och Synk. De är två av Sveriges första utexaminerade bergsguider. Deras uppgift är att ta med intresserade upp på fjälltopparna under så säkra förhållanden som möjligt. Det ska vara närpirrande, men de som är med får inte känna sig alltför otrygga. Skandinaviens bästa bergsklättring finns i Nordnorge. Här finns de rätta klipporna, de hänförande vackra vyerna och de hisnande stupen. Och det är här äventyrsreporter Ann Melkersson har stämt träff med de båda bergsguiderna.
Och klättra med två svenska bergsguider och jag är på väg till Efjord som ligger i Nordnorge. Här finns ett av Skandinaviens allra finaste klätterområden.
Vad tänker du då så här inför en sån här klättring?
Fördelen för mig här idag det är ju att jag ska klättra med en bergsguide och i och med det så blir man ganska lugn och trygg och då lär man sig mycket.
Men det är höga berg här.
Ja, det pirrar ju när man får se det här.
Vägen,
det
är så otroligt vackert överallt.
Ja, fint, man får
kolla så man inte
kör
fel.
Ni är klara eller?
Ja, vi är färdiga. Är vi förberedda?
Jo, det är jag. Det är ganska. Jag har grejerna med mig här.
Mm. Du bränner ingenting?
Nej, jag har regnkläder i värsta fall och jag har mackor, dricka.
Ja, dricka, ja. Vatten.
Vatten har jag med mig.
Det är bra. Mm. Perfekt.
Lever vi behöver.
Ja, vad skoj.
den.
Ja, 7-8 timmar för att räkna här.
Och klättringen tog faktiskt 7-8 timmar, men innan vi kom dit så hade vi en anmarsch på ungefär en timme.
Och det kan jag intyga. Det var en tuff promenad med all vår utrustning från tv med kameror och ljud.